Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om jag säger filt, kors och minimalism, vem tänker du på då? Veckans gäst designade 1991 en filt med kors som har kommit att bli en riktig klassiker som säljs över hela världen. Hon har en fot i mode och en fot i inredning och designar allt från smycken till dammsugare, enligt mig den snyggaste dammsugaren som tillverkats. Vi spelar in i hennes fantastiska studio med fönster från golv till tak och tidlös inredning där man blickar ut över hela Stockholm. Välkommen till inredningspodden, Pia Wallén.
Tack.
Vi måste ju prata om var vi spelar in någonstans idag. För vi blickar ut över Oscarskyrkan och Narvavägen. Och det är ju, jag tror inte jag har spelat in någonstans tidigare som är så med en sån vacker inspelningsmiljö.
Nej, men det är väldigt fint. Jag är väldigt glad och tacksam att få vara här.
Ja, för vi sitter i din studio nu.
Ja, det stämmer. Och det som är fantastiskt kanske med rummet är ju att när huset och fastigheten byggdes 1886 så byggdes den här ateljén.
För att vara en ateljé?
Ja. Och den första som hade ateljén var Cederström som gjorde Karl XII:s likfärd. Så att många konstnärer har varit här under årens lopp.
Och
det är
vi...
fantastiskt tycker jag. Ja, nu är det Oscarskyrkan. Ja, det är en kär vän. Oscarskyrkan. Ja. Och dess klocka.
Ja.
Men det hade varit roligt om man hade byggt faktiskt fastigheter idag. Och också tänkt på konstnärer, formgivare och så vidare.
Mm. Hur viktig är den här studion för dig i ditt arbete?
Nej, men det är en stor, vad ska man säga, inspiration låter kanske som en floskel. Men det är väldigt inspirerande att vara här i det här rummet. Och det är klart det finns många rum som är med den här rymden. Men just med det här fönster- och ljusinsläppet så är den ju väldigt unik.
Ett gigantiskt fönster. Ett riktigt ateljéfönster kan man väl kalla det.
Ja, det stämmer.
Och du sa innan vi började spela in så sa du att ibland när du har varit borta utomlands och så kommer du tillbaka, då blir det som att du bara nästan gråter av lycka.
Ja, jo, men det är ett fantastiskt rum och också som jag har sagt någon gång i någon intervju att arkitektur påverkar, så är det. Och det tycker jag det här är ett bevis för. Sen är det självklart, om jag inte hade den här så skulle det fungera att arbeta någon annanstans också. Inte det. Men jag är väldigt tacksam att jag är här.
Mm. Men hur ser en arbetsdag ut i ditt liv just nu? Är det liksom här du jobbar?
Ja, det är det. När jag har min verksamhet här och jag driver ju också en onlinebutik och alltså tar ju både fram, alltså jag är ju både designer och sen håller jag ju, eller har ju ett bolag som jobbar med distribution och produktion också, så att det är många bitar här och jag har ju hjälp också med de olika bitarna, för vi har ett litet onlinelager här, sen har vi produktion då på andra ställen. Så att man kan ju säga att det är ett design- och produktionsdistributionsföretag i liten skala.
Mm. Du är lite all inclusive.
Mm. Jag tycker det är väldigt spännande och roligt att jobba från skiss till färdig produkt, förpackning, där man måste tänka in alla delar. Hur ska man faktiskt skicka det här sen? Hur ska en förpackning se ut? Ja, så att alla bitar runt produkten och sen då med distributionen. Hur får man ut de här produkterna?
Men ta oss med en dag i din vardag. Är du här 8.00?
Jag är här väldigt mycket. Och förmiddagarna går oftast åt med frakter. Att vi jobbar mycket med frakter, online-ordrar och återförsäljare. För då är det innan 12 ska allting vara bokat för DHL och UPS till exempel. Så att, och det är ganska mycket runt det. Det är inte bara packa en var, utan det kan vara sånt som inte är lager. Så ska det beställas och olika saker är slut. Så det är mycket runt det. Så det brukar vi hålla på med fram till lunch. Och på eftermiddagen så försöker jag fokusera på att jobba med olika bitar. Allt från design. Men det är väldigt mycket annat också.
Mm.
Nästan för mycket av allt annat.
Ja.
Med administration och så vidare. Mejl som ska svaras på, 1000 olika saker.
Mm. Kan du ändå känna att du kan sitta här och vara kreativ i studion?
Ja, fast jag märker att oftast så är det efter stängningsdags, alltså efter klockan 5 eller 6. Då är det liksom lugnt, inga telefoner ringer. Då är det dags för mig att börja jobba och tänka.
Så då blir det egentligen 12 timmars arbetsdagar för dig?
Ja, jag har inte räknat timmarna, men det blir en stor del av mitt liv. Om vakna tid, det handlar ju om det.
Mm.
Så är det.
Och sen så går du hem, lagar mat.
Ja.
Och så börjar de.
Nej, men nu försöker jag faktiskt göra så här att efter när det är middag och så vidare, så ofta försöker jag göra saker på kvällarna. Alltså på vardagen är det ganska mycket som händer. Idag till exempel ska jag på dans och äta middag med Inga Roman och Claes Öderberg. Och igår var jag med min dotter åt middag. Men så att jag försöker att inte liksom jobba hela kvällen också. Ibland måste man göra det för man har en deadline.
Mm.
Men också till exempel söndagar går jag inte utomhus. Om det inte är något alldeles exceptionellt. Då känner jag, då måste jag bara liksom göra vad som helst hemma.
Så då håller du inne och tar det lugnt?
Mm.
Vad skönt.
Mm.
Men du står ju med en fot i mode och en fot i inredning. Hur... Och är det fortfarande så att du känner att du står i två världar?
Man kan väl säga så här att jag är ju skolad Beckmans mode och jobbar ju med mode eller kläder fram till lite efter millenniumskiftet. Då bestämde jag mig för att det där fick rinna ut i sanden. Men jag ser ju inte att jag har slutat, utan jag ser det hela tiden som vilande. För jag är ju väldigt intresserad fortfarande. Jag följer ju visningarna och vad händer inom tyger och inom modevärlden. Jag tycker den går ju väldigt snabbt framåt och det händer väldigt mycket inom utvecklingen av fibrer och så vidare.
Och det ser vi ju här bredvid mig, så står det ju två, vad kallar man det, byster med käper.
Ja, det stämmer. Ja, de har jag gjort för ett par år sedan tillsammans med Felix Roll, där jag kände att jag ville pröva att använda den här industrifilten som jag har jobbat med i många andra produkter. För mig har det ju varit lite grann så att materialet har liksom blivit det här som man kallar crossover. Att jag hittar ett material som jag använder både i inredningsprodukter och i så kallat modefacket eller så. Så här vill jag pröva att göra just plagg i den här filten som är 4 mm kraftig. Och göra nästan arketyper, käper, med väldigt, vad ska man säga, enkla skärningar, men som ändå gör att rörelsen av kroppen ska kunna fungera i plagget.
Mm.
Och i och med att det är så kraftig filt så är det nästan som att jobba med lera.
Mm. Den här så rosa capen är ju jättevacker. Det känns som en blomma nästan.
Ja, men vi har jobbat med några olika former som vi har utvecklat till olika också utställningsprojekt. Men där har jag tänkt att gå ett steg vidare, att göra det här mer till plagg med ärmar, alltså som inte just bara käpper. Så att ett företag som jag har jobbat med och gjort just nya filtar i kashmir och lammull, de gör ju bara det, sjalar och filtar. De har nu frågat om jag vill göra en liten serie utav plagg i deras tyger som de väver på det här väveriet.
Oj.
Och det är ett fantastiskt ställe med otroliga kvaliteter. Så att jag känner så här, men nu kanske det är en väg tillbaka ändå till det här med plagg.
Ja, och det är det här lilla företaget i Skottland.
Mm, just det. Så att, ja, jag är ju skolad i det och ser mig som, det är där jag har min bas. Och sen har det blivit på grund av materialet där jag har jobbat mycket med ull. Min specialkompetens är ju egentligen ullfibern och olika tekniker att filta ullfibern. Och så använda det till plagg om det är vävt. Och vävt är ju även i filtarna. Och de här käperna och andra produkter jag har gjort är ju i en industrifilt där fibrerna bara är packade tillsammans. Utan en väv- eller stickateknik. Och sen har jag jobbat mycket med stickat och valkat också. Och det började jag med redan under Beckmans. För då hade jag 2 stickmaskiner.
Och då stickade, gjorde du allting själv?
Ja, och då stickade jag metervara och valkade det i tvättmaskin.
Vänta nu, valkade, vad är det för någonting?
Ja, det är alltså en filtprocess kan man säga. En mekanisk bearbetning av ullfibern så att den krymper ihop. Ungefär som du tvättar en ulltröja och den krymper i tvättmaskinen.
Ja, det har vi ju gjort.
Ja, det är samma teknik fast jag har liksom gjort det då med metervara.
Mm.
Och sen fick jag moderådets designpris för plagg jag hade gjort. Och då fick jag en order av NK Trend heter det då. Och då hade jag liksom en order i handen och kunde söka mig ner till Borås. Och jobbade då med en fabrik som heter Sätra Trikot. Som hjälpte mig att ta fram en kollektion med stickade och valkade kapper. Och ja, de var väldigt framgångsrika. Och sen fortsatte jag jobba med kläde. Alltså en ganska tunn vävd ullfilt som man använde mycket i folkdräkter och så också. Och det köpte jag just från England. Ja.
Men det här med klädkollektionen, det känner man ju idag. Att man skulle vilja se och köpa den idag, nu.
Ja, tack. Det tar jag ju som ett gott betyg faktiskt. Men jag vet ju att många kommer ju fram till mig som har de här gamla plaggen och fortfarande använder dem. Jag ser ju kapperna då och då på stan. Och också av unga människor som har liksom tagit över dem efter sina föräldrar som är då min generation. Och jag jobbade ju väldigt mycket då med flatlock och overlock. Som man ju jobbade bara med inom underklädesindustrin. Och då hittade jag 3 kvinnor som hade varit uppsagda när Acers lades ner. Och som hade också köpt upp maskiner. Så jag jobbade med dem och de sa ju i början så här, nej, men det går inte att sy i de här ulltygerna. Men det gjorde ju det. Och det var ju väldigt tidigt med att jag hade ju aldrig fodrat eller invikta kanter utan flatlockade och overlockade. Och det ser man ju ganska mycket av nu.
Mm.
Men ja. Då, ja, så att det ska bli spännande att se om jag kan ta fram någonting
och det
som känns nytt idag. För, att för det har ju hänt så väldigt mycket också inom design och plagg.
Mm. Det som kännetecknar dig, det är ju, tycker jag, den här tidlösheten. Att du har de sakerna du skapade i början är lika aktuella idag. Det är ju en konst i sig att få konsumenter att känna så.
Mm, ja, men det, jag har nog alltid försökt så här att jobba tidlöst men ändå modernt. Jag vill inte att det ska kännas för tråkigt och slätstruket heller. Utan jag vill ändå att det ska vara någonting speciellt för tiden eller för Ja, så att det blir någonting som känns nutida eller modernt eller vad man ska säga. Och sen är det väl, ja, att det inte är för kanske, ja, med dekorationer och med olika element som gör att man känner den här, att den är gjord under en viss tid.
Ja. Men har det alltid varit så sen du började skapa att du har en, nu kommer det någon, nu måste vi ta en liten paus. Vi pratade om den här tidlösa designen, som en del kallar också minimalistisk.
Men vet du, jag tänker aldrig så här, åh, nu ska jag göra tidlöst. Det har bara blivit så. För man vet ju inte vad som händer framåt. Nej. I tiden. Och då hade de kanske inte alls varit omtyckta eller populära eller känts tidlösa. Men ja, nu har det varit så.
Men om man tittar på en del så ser man ju att ja, men de har testat och de har tagit sidospår. De har haft en fas av maximalism ungefär och mönster. Men du, när man tittar tillbaka på din formgivning så är den liksom som en... Det bara följer. Det liksom känns så naturligt så här.
Ja, men jag har nog jobbat... Jag har inspirerats mycket av mig själv på något sätt. Att jag har jobbat... Till exempel så jobbade jag under många år med en kviltfabrik i Sverige. Det var så kul. Och då började jag med att kvilta kläder. Och så hade jag ullvadd och så var det viskos längst in då mot kroppen. Och sen gjorde jag randig kvilt, sen började jag göra rutig och sen så med vita stickningar. Och sen hittade jag andra mönster och kvilta. Och sen började jag ta bort vadden så man bara fick ett foder på insidan. Sen tog jag bort fodret också så gjorde jag olika dräkter. Och sen började jag, när jag var i Kina så var jag väldigt förtjust i Kina-jackor. Och då tänkte jag, nu ska jag göra det i silke. Och så då gjorde jag kviltade silkesjackor och med då sidenklänningar till i samma tyger. Och sen började jag göra i bomull. Kviltade plagg och kjolar. Och sen jobbade jag ett tag för ett företag. Och då jobbade jag med linne kviltat. Så det är precis som du säger att det ena ger liksom det andra. Så jag är ju inte så här... I år är det hösten så och så, då ska vi ha kviltat. Och nästa år är det paljetter. Och nästa, utan jag har ju, ja, att jag ser så här, men hur blir det om man gör det där och det där? Det är hela tiden en tanke som oroar, som jag vill få tillfredsställd. Hur blir det och hur blev det?
Mm. Men du måste ju höra det här. Du sa när jag bodde i Kina.
Nej, jag var där.
Ja.
Jag har inte bott där, nej.
Är det någon, en kultur som har inspirerat dig?
Ja, jag tror Asien överlag har inspirerat mig, det kan jag nog säga. Ja.
För du gjorde Asplunds skåp som hette Qi.
Ja.
Som känns lite...
Ja, det är ju inspirerat av ett kinesiskt bröllopsskåp. I en kombination av ett svenskt, inte allmogeskåp men ändå... I sin minimalistiska ton kan man säga.
Mm.
Också med färgen, med rött och guld var ju ursprunget. Och sen har ju Asplundarna, så att det passar in i deras övriga kollektion, valt färger. Mm.
Om man säger filt med kors så tänker de flesta som är intresserade av design på din filt Krux som du designade 1991. Men, och den ser vi ju här där vi sitter nu. Den är ju fantastisk i alla versioner. Men kan du inte berätta lite om den som den här designikonen som du skapat?
Ja, det började då 91. Gud, nu börjar jag liksom känna att jag blandar ihop här kanske.
Ja, men nej. Det var med Kuwait.
Ja, nej, men just det. Jag skulle göra en filt. Alltså det fanns ju ingen filtindustri kvar alltså, som gjorde filtar. Vi hade ju Tidstrands och förnämliga filtindustrier. Så allting var ju försvunnet. Och i och med att jag jobbade med... Jag började göra faktiskt på Sätila en stickad filt. För att jag kunde inte hitta vad jag skulle kunna göra en väv. Och då när jag skannade marknaden såg jag så här, men det finns ju ingen industri kvar. Men då började jag tänka att jag fick kontakt med Östergötlands ullspinneri som spann garn, och de visste att jag kunde göra på Island filtar, fanns någon kvar där. Och då när jag började jobba med mönsterbilden så var det ju som du säger under Kuwaitkriget. När man satt och följde det här kriget på tv. Jag tyckte det var så skrämmande. Och sen hade jag sett i gamla... Jag är ju väldigt intresserad av svensk folklore. Och det är ju där man har använt också mycket det här stickade och valkade. Just från Dalarna. Och jag hade ju förmånen att ha Barbro Grytnäs som min huvudlärare under Bäckmans. Som just kom från Dalarna. Så vi hade ju mycket uppgifter utifrån... vårt folklore. Så därifrån kom den här idén med stickat och valkat. Då tittade jag mycket och har mycket litteratur runt folklore, både inredning och när det gäller plagg. Och då såg jag att det hade varit en utställning på Liljevalchs, vilket år har jag inte nu i minnet, där det var den här korssymbolen i just ripsmatter och mattor, också något som heter Ölandsryer som är så vackra. Så då ringde jag också och tog kontakt med hemslöjdskonsulenten i Kalmar och har faktiskt någonstans här, för man har ju inventerat och gamla såna här rya, Ölandsryer, fantastiskt fina, off-white, och så är det röda årtal när de är gjorda och olika symboler. Och där korset ibland finns också.
Mm-hmm.
Och att enligt sägnen då så stod symbolen för hopp. Och också linjen eller punkten där himmel och jord möts. Och det tyckte jag var en fin symbol. Och också väldigt grafisk och stark symbol. Och då hade jag bara sett Malevich, Josef Beuys, alltså inom konstvärlden, att man hade använt symbolen. Och då kom den till på kruxfilten. Och den gjordes då först på Island. Och vi gjorde den sen. Faktiskt fanns ju en designgrupp som ett element. Sen gjordes inom ramen för den gruppen. Så när den lanserades senare så var det ju väldigt stor uppmärksamhet runt den. Dels den röda färgen som ju då Röda Korset tog kontakt med mig. Och jag fick information om att enligt FN-stadgar så får man inte använda rött kors på vit botten. Så att det var stora diskussioner runt det här. Och sen får jag använda då en viss typ av röd, gul mot orange färg och så vidare. Och sen även den svarta fick jag ju mycket... att den inte fick visas, fick inte presentera den till exempel på Svensk Tenn när Element hade en visning.
Varför inte det då?
När det är sakral och begravning och man fick associationer som var negativa.
Okej. Okay.
Mm. Så att, men den tycker jag är ju en av de viktigaste produkterna i mitt yrkesliv.
Mm.
Och också som du säger, jag har den här i min studio och jag tröttnar aldrig på själva formen. Och det blir lika mycket mellanrummen och sen är ju positiv och negativ. Och den är väldigt stark. Och vi var ju inne på det förut, jag har ju alltid intresserat mig mycket för just symboler. Mm. Inte så mycket att jobba med mönster, men... Ja, just olika symboler som jag inte egentligen har vågat heller att jobba med i produkter.
Kände du att korset, när du började jobba med det, kändes det lite förbjudet då också?
Nej, jag såg det som en tro, hopp och kärlek ungefär. Och jag ser det inte som en religiös symbol i och med att det är ofta ett längre, att stapeln som går neråt är längre då. Men en stark symbol ändå, därför att den är så mångbottnad. Det är det som gör den intressant, tycker jag. Vissa tycker att det är ett plus och vissa, man har mycket.
Men funderar du på andra symboler också?
Jag har ju funderat mycket runt svastikan och stjärnan och sådana här starka symboler som har funnits mycket i olika etniska traditioner, men som har blivit en stark symbol för någonting specifikt som jag tycker är väldigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Synd. Och ändå har man ju stor respekt för att inte missbruka en symbol. Men där ser man hur en grafisk symbol kan, alltså har en så stark innebörd, och det är väl det som har intresserat mig väldigt mycket. Inte bara göra något snyggt och något vackert, utan det ska vara självfyllt eller beröra.
Mm.
Och sen tycker jag just det här nu, att det är en filt också som jag ser mycket som en överlevnadsprodukt och som har gjorts i Sverige och av svensk ull. Alla de här sakerna som man pratar så mycket om nu jobbade jag ju med då 91.
Mm.
Sen görs det ju nu då i Skottland, för att vi kan inte göra den längre i Sverige. Men
var det så? Att det inte gick längre?
Nej, den vävstolen har varit trasig olika omgångar. Just från Östergötlands ullspinneri.
Mm-hmm.
Och sen har vi ständigt efterfrågan på den. Och då när jag hittar den här fabriken i Skottland. Och då är den nu i kashmir och lammull. Förut var den ju 100% ull.
Ja, den ser väldigt mjuk ut. Du har ju båda varianterna här framför oss nu.
Ja, jag vet att jag har skrivit en sån bra text. A cross where the arms have the same length is called a Greek cross. A symbol of the union between the divine and the human. Human, eller vad säger man?
Ja.
Human.
Mm.
Så att jag har tittat lite på liksom olika, vad liksom korset symboliserar. Då kallar man det ett grekiskt kors när armarna är lika långa. Som jag ju har lärt mig liksom efteråt. För det är olika kulturer, olika aspekter.
Ja. Men känner du att du har...
Inte det är fint?
Ja, det var jättefint.
A symbol of the union between the divine and the human.
Ja.
Det mänskliga och det divine,
förtjusande. Gudomliga.
Ja, gudomliga och det mänskliga.
Mm.
Visst är det bra?
Väldigt fint. Och den är ju väldigt vacker. Men är du klar med korset nu? Känner du att nu
ibland blir... är jag jättetrött på den. Precis som jag är väldigt trött också på filt och ull. Men så kommer det någonting. Så, men hur blir det om man gör så här? Nu håller jag på med en ny filt eller ett mönster. Och den här megakruxen nu då, som är ett utfallande kors kan man säga, som nästan ser ut som ett rutigt mönster. Den har ju också varit väldigt nu omtyckt, nästan gått om den här kruxen i försäljningsmässigt. Så den, ja, så man hittar ju olika vinklar. Det gör man. Men ja, vi får se i en framtid om det blir något mer eller inte.
Gå gärna in och prenumerera på Inredningspodden med Johanna Hylander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl att det finns ett snart 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Följ även Inredningspodden på Instagram. Där finns jag under @inrednings_podden. Eller på Facebook, @ inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, se korta filmer från varje avsnittsinspelning. Och för samarbeten och sponsring så mejla till info@joelhome.se. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det är jätteroligt att ni är så många som lyssnar varje vecka. Och hör av er om ni har önskemål om gäster. Ni når mig på info@joelhome.se. Men vi måste också prata om att du har ju jobbat med många olika uppdragsgivare under åren, bland annat Brio, där du skapade jättefina, ska man kalla det, smyckeskrin och spegel.
Ja, just det. Då fick jag faktiskt en förfrågan att göra textil för dem, för att de gör ju också barnvagnar och så vidare och gör tecken och så här. Och då var jag nere på fabriken och liksom bara såg dessa trätåg överallt. Och då tänkte jag så här, för då såg jag i deras, som har ett litet fint museum i Osby. Och då såg jag en liten pigtittare som jag själv hade när jag var barn. En liten vit så här med en liten låda. Och då tänkte jag, sa jag till produktionsansvarig där att nej, men jag vill jättegärna göra en träserie för flickor. Och kom jag med några förslag på det och så blev det. Så att du har gjort den här pigtittaren och en beautybox och sen en liten smyckesask.
Ja, det var jag och köpte direkt.
Gjorde det? Vad kul.
Ja, 2008 var det, va?
Väldigt många som hör av sig och frågar efter den. Och vi hade ju bestämt att det skulle vara årets färg. Så här var ju den här lackröda. För att inspirationen för den är ju deras heritage. Där, i och med att jag såg att de hade tillverkat en pigtittare en gång i tiden. Så Heritage Coco Chanel, för det är stora guldknappar, som är ju också min bakgrund, tyckte jag, med mode. Och sen Truma Beautiful Daughter Xi. Och hon är ju då av kinesisk börd, så att då blev det här lackröda. Och sen hade vi liksom planer på att vi ska göra chokladbrunt och benvit och citrongult. Ja. Men det blev aldrig så, för att sen såldes ju bolaget och...
Vad synd, för den var så fin. Och så var det en hemlig låda på baksidan.
Ja,
som man kunde stoppa i små hemliga saker.
Även i beautyboxen var det en hemlig låda bakom lådan. Och så.
Jättefin. Men sen jobbar ju du med IKEA, Asplund. Och sen måste vi prata om dammsugaren.
Electrolux. Ja, det var ett väldigt roligt projekt. Ja, det var ett jätteroligt projekt. Det var det faktiskt. Och då fick jag en förfrågan från deras marknadschef. Och då var vi, de hade en fråga, kanske 3 stycken. Och då såg de ju framför sig att de ville att man skulle göra något roligt mönster. Och då när jag tittade på dem så sa jag, men det kan inte jag göra, för att det är också väldigt mycket olika funktioner. Alltså på och av knappar, och det är luftintag, och det är, alltså den är ju väldigt... vad ska man säga, ojämn i sin form. Så då var jag uppe på deras kontor och såg just när de har gjort, när de gjorde prover. Och då är de ju bara vita i något sånt här material. Och då kände jag så här, men det ser ut som en Brancusi-skulpturer. Och jag har ju då i det här rummet ingen städskrubb, utan dammsugaren står ju väldigt ofta framme. Så även hemma. Så jag tänkte, nej, jag skulle vilja göra någonting som kan var vackert att ha faktiskt i rummet. Att inte behöva plockas bort. Och så var ju inspirationen där. Nu ska vi se om jag kommer ihåg. Snö. Jo,
ja,
det var,
då ihåg.
Sa man ju... Nu ska vi se. Man sa ju att det var den tystaste dammsugaren på marknaden. Och då tänkte jag så här, vad är det tystaste ljud jag vet? Jo, det är snöflingor som faller om natten. Och därav kom ju sen namnet. Så vi kallade den ju Snövit. Men det var faktiskt också lite mer komplicerat än man kan tro att göra den helt vit. För att alla olika delar görs på olika ställen i världen. Så när vi fick tillbaka så var det blåstick i den och vitstick i den och grönstick. Så att, men till slut lyckades det ju. Den blev ju väldigt fin. Och sen gjorde jag ju det här orangea filten längst fram som är ju som en stötdämpande del. Och även då sladden gjorde jag i neonorange. Och det var ju också för att illustrera varning, precis som man gör på vita, snöiga vintervägar där man har de här orangea stickorna. Så att, och den gjordes ju då i 5000 exemplar för Europa. Och sen var det slut.
Och du köpte inte någon extra?
Nej, det ångrar jag djupt idag. Jag har förhoppning att den kommer tillverkas igen, men det gör den nog inte.
Ja.
Nej, men det var väldigt roligt också att få jobba inom en sån här typ av industri. För att man ser ju när jag var där att det är ju de som jobbar inom designavdelningen där kommer ju oftast från industridesign just. Och då ser man ju att det är väldigt mycket som en sportsko. Svart och lila och brunt och grönt och så här färger. Alltså man ser inte från kanske ett mod- och inredningsperspektiv, nej, tycker jag. Om jag går dit och fick liksom komma in i det här rummet där man fick se vad de håller på att jobba med.
Så vi kan väl göra ett upprop till de som tillverkar dammsugare att tänk er för att det, jag menar, det måste vara många av oss och även ni som lyssnar som har dammsugaren framme varje dag. Vem orkar släppa ut och in dammsugaren?
Ja, men jag ser ju också att Electrolux har försökt göra en variant vit och grå. Man har ju inte fått alla delar och så. Och även en annan färgställning som jag hade på förslag också har man ju försökt ta upp. Men ja, det var väldigt roligt att få jobba med Electrolux, det måste jag säga.
Vi håller tummarna att det kommer, tillbaka, tycker jag.
Ja, en variant kanske. Det roligaste skulle vara att göra hela formen.
Ja, precis. Du pratade innan om Coco Chanel och att du inspirerats av henne. Är det några andra personer som har följt dig som inspirationskällor genom åren?
Men jag kan, Coco Chanel kanske inte har inspirerat mig så mycket i mitt arbete. Nu var det ju den här pigtittaren och så. Utan jag tycker hon är väldigt intressant. Hur hon jobbar då mycket utifrån militär och de här kedjorna som var på väskorna och var det kommer ifrån och hur hon tänkte och så. Men, och jag gjorde ju, jag tror att det syftade på de här tygerna som jag gjorde då för frösiga handtryck som heter Coco Carlo Paco som är just olika kedjemönster. Eller var det din fråga? Du började blanda ihop med
kina. Just det, jag vet ju att du gjorde tyget för Frösö med de inspirationskällorna då. Men var de andra också sådana personer som du inspirerats av? Karl Lagerfeld och Paco Rabanne?
Nej, men Paco Rabanne är ju 60-talet, tror jag. För då växte jag ju upp också på 60-talet. Och det var ju så... Ja, det här med Oppopop och Marie Quant och färgstarkt och väldigt rena former. Det är svårt att veta hur mycket det har påverkat mig, men... Jag rör mig ju lite grann i det fältet, kan man ju säga.
De tygerna, produceras de fortfarande?
Nej, utan det blev ju nya ägare sen. Så att vi har haft diskussioner och de har frågat, men det har inte kommit till skott ännu.
Det finns många favoriter i repris som jag önskar.
Men det som var roligt faktiskt med de mönsterna tycker jag, det var att första gången så provade de att trycka ett mönster med guld och silver. Så då gjorde vi det. Och det blev väldigt fint. Och då gjorde jag, när vi lanserade det, en skjorta med guldkedjor. Och så hade jag liksom 100 guldkedjor på mig. Och sen ville alla ha den där skjortan. Så då gjorde jag en liten klädkollektion med klänningar och skjortor.
Jaha!
Mm. Men det var ju verkligen i en liten skala. För vänner och bekanta och... Ja.
Och så här, kedjorna kommer igen i viss del i dina smycken idag, eller dina accessoarer då?
Mm. Det stämmer. Du tänker på det här plastkedjehalsbandet och även som jag använt till en väska.
Ja.
Jo, men då, jag vet inte vilket år jag gjorde dem. Men jag har ju alltid också varit road. Jag tycker det är väldigt roligt att jobba med smycken. Men, och jag har ju jobbat med de här, vad kan man säga, slitsarmbanden heter de ju. alltså som en skena med en slits, och så har jag ju fodrat det med filt.
Det du har på dig nu?
Ja, precis. Och jag tyckte väldigt mycket om och varit intresserad av att jobba med ädelt, oädelt. Textil som har en låg status till silver till exempel, eller guld. Och så var det även med de här plastkedjorna. Att du jobbade jag med plastkedjan och sen själva låset i silver. Som är ju, ja, ser ut som plastkedjan egentligen. I formen det här låset. Ja, så att, och det är en lekfullhet kan man säga.
Vi måste prata om dina planer framöver. För att du nämnde här innan att du och en tidigare poddgäst, Ingegerd Råman, har projekt på gång tillsammans med Gustav Nordenskjöld också.
Ja, det har varit ett pågående projekt. Det startade väl för, jag vet inte, kan det vara 4 år sedan kanske? Där vi fick en förfrågan att jobba med, från början var det tänkt att keramik, lackware och silk. Och Ingegerd då som jobbar med både keramik och glas blev tillfrågad. Och Gustav som har jobbat mycket med keramik och också har en textilbakgrund. Och så jag då med textil. Så att det är just den här keramiska delen som vi har påbörjat. Där har vi varit i en stad som heter Kumatsu City som ligger i västra Japan. Och där man nu håller på också bygga, och där vi jobbade med hantverkare och har tagit fram prover. Och där man jobbar med någonting som heter kutani, som är som man målar jättesmå mönster, så det kan ta 2 månader att göra en vas exempel.
Oj.
Och där man oftast gör till kejsaren och väldigt högståndsprodukter. Och det, den försäljningen har ju sjunkit, så att alla de här hantverkarna har ju väldigt svårt att överleva. Så då blev vi tillfrågade 3 skandinaviska designers. Och nu har de byggt, för man tar leran därifrån, och så nu har man byggt en fabrik där man ska omhänderta den här leran. Och projektet fortskrider. Så det är inte avslutat ännu. Men det har varit väldigt roligt att jobba också med Gustav och Ingegerd. Vi är liksom 3 olika generationer och olika bakgrund. Så att, ja, jätteroligt projekt.
Mm. Och nu när man tänker på dig och Ingegerd så ser man ju att ni har... Ingegerds ateljé eller studio är ju också liknande din. Hon sitter ju också så här och jobbar med en fantastisk utsikt. Så ja, jag kan tänka mig att nu ser att ni har många likheter.
Mm. Ja, jo, men... Hon har ju verkligen ett fint rum på Skeppsholmen. Och när det gäller vårt arbetssätt, vi pratar ju ganska mycket med varandra och har liknande ingångar och diskuterar väldigt mycket runt, ja, just det här som man säger, tidlöshet, enkelhet. Och vi jobbar ju helt olika material, så det blir väldigt att man kan, ja, vi är väldigt öppna med varandra.
Måste också vara skönt att ha ett bollplank. Där man kan även diskutera andra saker med att driva. För hon driver ju också eget företag. Och...
Mm. Men där... Hon driver eget företag, men hon jobbar ju inte med produktion och distribution som jag gör. Och där har vi ju ofta också diskussioner hur jag ser på. Att det går inte bara att tänka kort. Och det är också det här japanska projektet. Där Gustav jobbar ju mer som utifrån ett konstnärlig aspekt. Att jag hela tiden kommer med det här, men gör en sån här sak, men hur ska det liksom nås ut? Och hur ska, alltså jag tänker hela tiden lite längre fram, på gott och ont. Men, och det har ju att göra med att jag ser ju att det är inte bara att göra en bra produkt. Det kanske inte är det svåraste, utan hur ska man sen
sälja den också då?
Ja, och få ut den, presentera den, vart ska den finnas? Har man drömscenarier runt försäljning och så vidare och så vidare.
Men kompletterar den ganska bra då, den här trion?
Ja, men vi har ju mycket gemensamt och också olikheter som stöttar upp varandra.
Mm.
Och sen är ju Ingegerd naturligtvis den som är mest erfaren och har väldigt stor pondus och väldigt, just i Japan har hon ju ett väldigt gott anseende. Så att, mm.
Spännande att se fortsättning.
Det har vi haft väldigt stor glädje av.
Hur ser planerna ut för den närmsta tiden? Är det någonting som du kan avslöja?
Det som jag hoppas att få bita tag i nu ganska snart, det är det här projektet just i Skottland och jobba med en liten klädkollektion. Det ska bli väldigt roligt. Sen utvecklar jag ju smyckesdelen. Och håller också på med diskussioner och fått förfrågningar om en representant i USA just för mina smycken gentemot museibutiker. Och kanske hur ska man presentera dem? Liksom bara ställa in någon display och så vidare. Så det håller jag på med. Vad gör jag mer? Ja, nya filtar med nya producenter. För nu har vi ju den här som vi inte har pratat om, men som är ju en jätteviktig produkt för mig. Och det är den filten som heter Cross, som är ju ekologisk, eller organic cotton. Som är ju en så kallad flanellfilt som jag är uppvuxen med, men som är ju också en utrotningshotad produkt. Det finns ju ingen sån industri kvar heller i Sverige, och knappt i Europa heller. Och jag har inte sett någonstans faktiskt. Så den är jag väldigt glad för. Och om jag ser priset för den och den här som vi gör i Kashmir Lammull i Skottland, så är det ju ett väldigt hopp. Så jag skulle ju vilja hitta en produkt, eller inte en produkt, en filt, men i ett material som är någonstans mitt emellan. Sen vill jag ju inte bara hamna i och göra liksom filtar, utan jag har ju, som du säger, både det här modedelen som är med smycken, plagg, väskor har jag jobbat med mycket. Och sen inredning, då är ju filtarna i stort sett ligger där. Och det är ju den produkten som ändå försörjer företaget. Och det är ju inredningsbutiker som är mina återförsäljare. Och där har jag ju mycket svårare att få in smycken och andra produkter. Så att, ja.
Mycket det, som händer.
Det är för- och nackdelar att vara i olika branscher, kan man säga.
I den här podden får man ju önska en person som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Oj. Kanske. Är det någon person som du känner att ja, den där skulle jag vilja veta lite mer om? Nu har ju Ingegärd varit med.
Kanske Ingegärds man, Claes. Ja. Men måste det vara en designorienterad?
Nej, det behöver det inte. Det är du som...
Han har ju jobbat så mycket med konst i Norge. Och som jag inte förstår att man inte har känt till mer. Med stora internationella konstnärer. Som man har specialgjort konstverk på olika platser. Eller framförallt i Oslo, men även Trondheim. Så varje gång han berättar om det så känner jag fantastiskt spännande att lyssna på. Och få veta, och som man skulle vilja också åka dit och titta på. Sen tycker jag ju, om jag får ytterligare säga, Barbro Grytnäs som jag nämnde förut, som har varit väldigt betydelsefull för mig och som man inte hör tala så mycket om. Hon var ju, började ju som tecknare och jobbade ju väldigt mycket med mönster, fantastiska mönster, och var ju också den som startade, eller inte startade, men hon var designansvarig och chef för Blommor och Bin, som var ju väldigt betydelsefullt för mig när jag började Beckmans. Men jag känner ju till mycket av vad hon har gjort, men kanske för att andra ska få ta del av det.
Två och bra
sen,
tips.
Ja, sen finns det ju många unga som man är nyfiken på också.
Jag säger inte så några unga.
Så till exempel, jag var ju, satt ju i juryn för Formidabel på Formex. Då var det ett företag som hette Reborn in Color, som jag tyckte var väldigt spännande. Som jobbar med duntäcken och lakan. Och man köper gamla lakan och färgar om. Och även dun från något företag i Tyskland som tar tillvara på gamla dunjackor och dun. Det skulle man vilja veta lite mer om. Ja, men det finns många intressanta. Jo, jag tänker också på Susanne Beskow, som ju ända sedan Beckmans har fokuserat på att jobba med plisserat. Nästan hantverksmässigt, utav gamla sjalar och tyger. Allt det här ligger så i tiden, men jag tycker det är värt att lyfta fram personer som har en passion och som viger sitt liv åt det helt enkelt.
Tack för tipsen. Många bra namn har jag fått ner nu.
Ja,
om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man dig?
Jag har ju en hemsida. Så där är det enklast att ta kontakt med mig då, kanske via mejl.
Mm. Tusen tack, Pia.
Tack så mycket. Det var jättetrevligt att ha dig här.
Ja.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.